Jag sitter på Meridius i Klippan och jag som sitter bakom kameran, eller snett bakom kameran, heter Dag König och jobbar på Microsoft. Med mig har jag Magnus Nilsson från Meridius och Mattias Olavsson från QWISE. Innan vi berättar om ert företag och er applikation, kan ni presentera er lite?
Ja, det var Magnus Nilsson och Meridius här. Sitter som utvecklare och lite projektledare och lite allt i allo i ett mindre företag med 4 personer.
Och Mattias?
Ja, Mattias Olavsson från QWISE och har varit med och hjälpt till att få Meridius att komma över till Team Foundation Server från SourceSafe.
Det som är spännande när jag lärde känna dig först, Magnus, det var att ni har ju ett gammalt system som har då levt på Unix-plattformar och sånt, och för ungefär 8-9 år sedan var ni tvungna att lämna den plattformen. Men hur skulle ni då göra mer kod och sånt? Kan inte du berätta lite om historien och var ni befinner er nu?
Ja, det är en lång historia. Det började på 80-talet, men i början på 90-talet så kom man fram till att man ville gå ifrån terminalerna och skapade ett webbgränssnitt på ett äldre system då, i grund och botten, där stora delar är COBOL.
Kanske bara förklara, vad är det för system ni utvecklar, bara kort?
Det är ett underhållssystem med dess verkningar runt om, där du har stöd för fraud och inköp och bonderingar, anläggningsuppbyggnad och så vidare.
Det är just det som är intressant med COBOL, att ni körde då på en HP minidatormiljö i slutet på 90-talet, och så, vad hände sen?
HP tog ju ett beslut att den här miljön skulle dö, och det var väl i princip då när man var klar med ett webbgränssnitt mot de här COBOL-programmen. Och då nästa steg var att man var ute och sonderade marknaden på att köpa ett nytt system, vilket de kom fram till att det var enormt dyrt att gå över. Och det var framförallt att det har skräddarsytts efter organisationen i jättemånga år.
Så då var ni tvungna att hitta dels en ny plattform, men att fortsätta med att utveckla det gamla systemet. Och då valde ni faktiskt att gå över till .NET, även fast ni hade COBOL. Det låter kanske lite konstigt i vissa ögon. Kan du berätta?
Ja, det var ju att det är en enormt stor kodbas. Och när vi började titta runt så hittade vi den här Fujitsu NetCOBOL som passade alldeles ypperligt. Och man gjorde då ett pilottest. Och det visade sig att det föll kanon ut. Det var inga problem att flytta den standardiserade COBOL-koden till denna miljö. Miljön var snyggt integrerad i Visual Studio. Och där man då var van att ha den miljön när man jobbar med andra delar.
Så ni sitter och kör, hur många rader kod, COBOL-kod var det ni hade?
Lite drygt 1 miljon. Ja.
Och det är ju lite svårt att konvertera på en kafferast.
Ja.
Så att i ert system idag så kör ni alltså COBOL.net och sen har ni också C-sharp.
Ja.
Men det fungerar bra. Hur COBOL:en används för, var ligger den så att säga i systemet?
Det är ju framförallt business-logiken i mitten och även i databasskiktet ner mot SQL Server.
Så ni böt inte bara ut er plattform när det gällde operativsystem, det bytte ut också er databaslösning.
Yeah.
Så nu kör ni SQL Server.
Yeah.
Mattias, han befinner sig ju här inte av att han är duktig på COBOL, för han är duktig på mycket, men jag vet inte om han är så duktig på COBOL.
Ja, där är ju erfarenheten väldigt nära noll, så att det har varit kul att få se lite COBOL-kod. Mm. Det pratas så mycket om det. Så att, ja.
Men ni har också då anlitat Mattias för att ni hade lite andra problem med bland annat versionshantering och så. Varför började ni fundera på Team Foundation Server?
Vi hade all vår source-kod i Visual SourceSafe, heter det. Och det vi hade problem med var att vi ville ha en parallell spår att utveckla samtidigt som vi stödde en version som var i produktion och spår därav. Och vi var väl på ett seminarium Microsoft hade, där Mattias anförde och pratade om TFS. och kontaktade han och har fått ett kanonstöd och en jättebra igång start att komma på rätt spår.
Ja, det är kul. Vi har ju kört ett antal workshops nu och tycker det har funkat bra att jobba på det sättet och kunna ta till sig en bit i taget. Och började ju med installation och hela den här planeringen för hur den nya strukturen ska se ut. Och, och sen så gjorde ni ju mycket av migreringen själva.
Jag tänkte just på branschningen, Mattias. Vad är det som är så skillnad mot SourceSafe och Team Foundation Server? Kan du berätta det? Och vad är det som har hjälpt Meridius?
Ja, det viktiga här tycker jag var framförallt att det är en stor kodbas som ni har. Så att kunna jobba effektivt med parallellutveckling, det kräver ett verktyg som kan hantera alla de här tusentals filerna på ett effektivt sätt. Och TFS är ett bra alternativ där. Sitter man i UC Studio så är det ju väldigt bra att du har den här tight integrationen som man får. Och med TFS så är det ju lätt att skapa upp i princip hur många branscher man vill utan att det kostar massa lagringsyta och blir tungt att hantera sen när man ska synka uppdateringar och så. Så vi fick väl till en rätt pragmatisk modell, kändes det som.
Ja, det har varit.
Jag vill bara förtydliga, där kör ni också er COBOL-kod naturligtvis i Team Foundation Server. Det är vilka filer som helst.
Yes.
Jag vet också att ni pratade lite om att ni använder andra saker i Team Foundation Server än bara versionshanteringen. Kan ni berätta om vad ni har mer använt för funktionalitet?
Lite som Mattias sa, att vi har försökt ta steg för steg där vi börjar med konvertering till miljön, sätta upp miljön, började med branscher och sen nästa steg var work item som vi då har försökt jobba med. Där vi försöker integrera kundens SharePoint-portalpunkter och få in det som en work item där vi får spårbarheten till kundens portalpunkt till våra ändringar i koden. Och kan
kundens portalpunkt är alltså där kunden lägger in ny funktionalitet, buggar och sånt så att ni får ett bättre sätt att kommunicera med
kunden också och kan spåra, ha hela kedjan av spårbarheten.
Och det är väl så att ni till och med checkar in emot work item som verkligen utnyttjar i TFS?
Yes.
Sen vet jag också att ni funderar här lite i framtiden på nästa steg som ni ska göra. Och då har ni pratat om att förbättra kvaliteten och det är ju mycket tester och sånt. Kan Mattias eller Magnus, kan ni berätta om vad ni har funderat på och eventuellt ni vill börja titta vidare på?
Ja, jag har sagt, alldeles nyss här så hade vi en genomgång över den nya funktionaliteten som bland annat kommer i 2010-versionen av TFS och Visual Studio. Det finns ju en hel del möjligheter att få verksamheten att jobba med testning på ett sätt som är väldigt nära att utveckla organisationen. Och sen har vi ju också tittat på det här med mer utveckla nära tester då. Så här, enhetstester, skriptade GUI-tester och så vidare.
Ni har ju en liten utmaning att, som många har, att ni har som sagt en rätt gammal kodbas och nu vill ni börja få tester på det. Tror ni att ni kommer att hitta något sätt att känna ändå att ni kan få automatiska tester och få ut någonting av det utan att behöva tänka testdriven utveckling?
Ja, det tror jag. Vi har väl kommit fram till ett antal sätt där vi har gått igenom de olika möjligheterna idag och sett att det finns alltid sätt att sticka in tester. Och vi kommer förhoppningsvis få stor glädje av det.
Jag tyckte det var intressant när vi pratade tidigare när jag hörde Mattias, det var ju också att ni levererar en version av er produkt till era kunder och ni har många kunder, men det är deras ansvar att göra att ni installerar en testinstallation och så ska de manuellt testa den och verifiera den och så. Att med de här nya produkterna vi har i 2010 skulle det kunna förbättras. Mattias, kan du förklara hur det skulle hjälpa till?
Just det, i 2010 så finns det ju ett separat verktyg då för både testplanering och sen testkörning där de traditionella manuella testfallen som man kanske har i Excel-filer eller i Word-dokument läggs in i den här applikationen och kopplas till TFS som work items. Och där får man ju en väldigt naturlig länk att jobba med tillsammans både som utvecklargrupp och som verksamhetskunnig person då, där man kan ha samma testfall och resonera runt. Man kan följa upp i verktyget om det ska automatiseras eller inte. Så man får en väldigt bra plattform att stå på det. Absolut.
En sista fråga, det är rätt roligt, jag måste ta upp den för en liten unik situation när jag sitter med, om vi säger en kund, och så sitter jag med Mattias som brukar hjälpa kunder att föra in till Foundation Server. Jag får oerhört ofta den här frågan, hur ska man gå över till Team Foundation Server? Alltså hur ska man starta? För att det är en så stor produkt, det är jättespännande, men ja, källkodshantering och sånt, det är så centralt, man har ofta inte tid. Och så. Magnus, utifrån den här erfarenheten, lilla resan som du har gjort, kan du berätta lite vad som är bra och varför och sånt? Har du några lite kommentarer på det?
Jag tycker det konceptet som vi har kört här, att bjuda in Mattias i detta fallet, en person som kan det på sina fem fingrar utan och innan. Man sätter sig ner och förklarar ens egen situation. Man får en anpassad väg, en lösning direkt. Man går rakt på, man slipper få alla sidospår som man stångar huvudet i väggen. Så att vi har kommit rakt på det mycket snabbt, skulle jag säga.
Det har varit ganska bra att man kan liksom ta ett steg i taget. Att man börjar med att få in källkoden, lär sig miljön och resonera runt ärenden då, till exempel. Hur ska man koppla ärendehanteringssystem på det? Och ta en bit i taget också.
Mm.
Det är ju en stor produkt, så det kan bli lite mycket att göra allt på en gång, som sagt.
Mattias, utifrån att du har gjort det här hos flera kunder, är det några generella erfarenheter du avslutningsvis kan tala om för oss hur man ska börja? Eller hur man ska gå till Team Foundation Server utifrån att du har gjort det här en mängd gånger?
Ja, jag tycker det här är ett väldigt bra upplägg. Att man måste på något sätt oftast börja med källkoden. Det är ju så väldigt centralt i den här världen. Så är det. Och sen tar det vidare från det. Men att man börjar med en någon form av planeringsfas då, där man tittar på vilka möjligheter finns i produkten. Och sen resonerar runt när i tiden och vilka områden är intressanta för oss. Och så gör man en liten roadmap för det där. Så att man har ett medvetet mål att på sikt vill vi komma hit. Vi vill kunna jobba med källkod, byggen kanske först. Och sen få med kunden i planeringsarbetet. Till exempel jobba med work items. Men det är också då testning som kommer 2010. Men att man inte liksom kastas in i det för hastigt heller, för då är det lätt att det blir lite för mycket och att man kanske tycker att ja, det är svårt att se vinsten av det direkt. Så ta de lågt hängande frukterna först och sen lära sig allt eftersom.
Tack så mycket Magnus och Mattias för att ni delar med er av er erfarenhet.
Tack.